Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Jag är din värd Aron Flam. Idag så har jag spelat in ett samtal med Makode Linde om konst, humor och narkotika. För det är den 20 april, nämligen 420, gräsets högtidsdag kanske man skulle kunna kalla det för. Och också för er som är mer historieintresserade, Adolf Hitlers födelsedag. Det blev som vanligt en hel del snack om avföring i samtalet med Makoda också. Men innan jag sätter på det så vill jag tacka alla er som skickade in frågor till förra avsnittet. Och så vill jag lägga till två saker som har grämt mig under veckan. Den första är till dig som skickade in frågan om min tid på public service. Den frågan avslutades ju med att du undrade om jag var för en skatt istället för en avgift på public service. Och jag tycker att frågan är felställd, därför att om en avgift är obligatorisk så är det en skatt. Så det enda vi egentligen behöver göra är byta namn på den skatt som redan finns från avgift till just skatt. Och så har vi löst det lilla problemet, om det nu är ett problem. Och den andra grejen handlar om du som skickade den sista frågan om min judiska identitet och äkthet och att jag skulle svara ärligt på den frågan. Och jag kanske hastade över det. Jag är lite trött på att alltid behöva ta ställning för eller emot i just den frågan. Det har jag nämligen redan gjort i veckans viktigaste intervju med Simon Svensson. Avsnittet heter Aron Flam anti-antisemit. Och om man söker Aron Flam anti-antisemit på Google tillsammans med sökorden veckans viktigaste intervju och Simon Svensson, så hittar man det avsnittet. Och där svarar jag mycket längre, mycket mer upprört och mycket mer utförligt än jag gjorde i förra veckans avsnitt. Så jag hoppas att du inte tog illa vid dig för mitt svar och att du fortsätter lyssna. Annars så är jag lite förvirrad över att lyssnarantalet till den här podden går ner vecka för vecka. Medan min Patreon lustigt nog går upp vecka för vecka. Jag tackar, man vill ju nå ut men man vill ju också kunna försörja sig. Och om det till slut blir så att jag gör den här podden för endast en person som betalar mig $1,000 per avsnitt, så får det väl vara så. Ja, då kan vi väl sätta igång med podden.
Ja, han är ju så populär nu bland alla antirasister. Så jag kanske behöver stiga åt mig lite hans antirasistiska cred. För att de ska tro på att jag inte är rasist.
Det är möjligt, men varför skulle någon tro att du är rasist? Det blir väldigt svårt. Du påminner lite om Jackie Arklöv, som i och för sig är rasist.
Till utseendet?
Ja. Eller är det rasism för mig att säga så?
Nej, han var väl med Latvas. Jag tycker inte vi är så lika.
Man var några år sedan jag såg bilder på honom.
Ja.
Men han är ju rätt snygg kille, du vet.
Ja, men han är ju ganska biffig liksom. Och sådär.
Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, men det är ju bara en... Du
kom in på Jackie Arklöv, att man tror att jag är rasist. Ja, alltså jag brukar ju säga så här, ja men det får du fråga dem som anklagar mig för att vara rasist för. Men den enkla förklaringen då, jag har blivit expert på att förklara vad mina kritiker tycker. Och liksom föra deras talan också.
Ja.
Och det är att jag använder mig av rasistiska stereotyper.
Det var inte riktigt därför jag egentligen ville träffa dig för att prata om just det här. Nu gled vi in på det ändå. Men för det jag ville prata om dig om, det var konst och humor. Därför att jag la märke till dig med tårtskandalen, som de flesta andra. Jag hade ju läst om ditt experiment med de här kycklingarna på F12. Men jag förstod inte riktigt vad problemet var, eftersom det fanns en massa sminkade människor i samma miljö som ingen verkade bry sig om. All fokus var på de här hönorna. Så det var ju egentligen med Kakan. Och det som jag tyckte var så... För Kakan, kroppen på Kakan är väl Venus från Willendorf?
Ja.
Ja. Så det är ju en tysk kvinna som du har gett blackface. Så... Då förstår jag liksom inte hur det skulle kunna uppfattas som någonting annat än en drift med vad som en gång i tiden var ett av de mest rasistiska länderna på jorden. Eller hur tänkte du när du liksom valde Venus från Willendorf?
Men när jag valde Venus var det att jag ville välja en kvinnokropp för att den skulle konsumeras. Och det kändes mest naturligt att välja en kvinnokropp som skulle konsumeras. Och då ville jag välja en klassisk konstkvinna. Vilken kvinna är mer klassisk än Venus? Ingen, enligt mig. Då har vi Venus de Milo, som är ganska slank och inte passar så bra, just för att göra en tårta av. Men Venus från Willendorf, hon har en kropp som passar ganska bra för att göra en tårta av. Sen så finns det också ganska mycket diskussion kring just hennes ursprung. För att mycket av hennes, alltså hur hon är utformad, har vissa påstått och påminner väldigt mycket om hur afrikanska fruktbarhetssymboler och så sett ut. Och hennes hår är också så här typ flätat eller tvinnat på något sätt som döljer ansiktet. Så att hon är typ anonymiserad. Så eftersom hennes ursprung har varit rätt omtvistat också, så tyckte jag att hon passade jättebra som så här vit symbol att göra svart.
Just anonymiseringen av Venus från, det har jag alltid tänkt, har inte att göra med att de ville förtrycka kvinnor, de här stenåldersmänniskorna, utan att det kanske var mer att det heligaste av det heliga inte får avbildas helt och hållet, så att säga. Att det finns liksom ett religiöst tabu mot att visa Guds ansikte.
Ja, det har jag också trott, absolut. Att det är därför det är dolt.
Så du tänker inte skylla det på patriarkatet då?
Skylla vad på patriarkatet?
Hennes anonymisering.
Jaha, nej. Alltså, det kan skylla allt på patriarkatet. Det är lugnt med mig. Alltså, det är en kille också. Jag vill dela av det nu.
Jag ser dig som kille i alla fall.
Ja, jag med. Det har också varit ett problem då. Så då var jag inte bara rasist. Men det var också för att de tolkade mycket... De tolkade Venus från Willendorf för att det skulle vara hon Hottentott Venus. Ja. Som jag inte kommer ihåg ens riktiga namn just nu. Men det har gjort en film om henne och sådär. Det går att googla. Det var en kvinna, en hottentott, som exporterades från Afrika och visades upp på utställningar och sådär.
När var det här? I början av förra sekelskiftet, eller? Så du har i alla fall, för jag avbröt dig med den här frågan om humor. Du har alltså börjat ta dig tolkningsföreträde gentemot dina kritiker.
Kan man säga så? Ja, eller det verkar som att jag för deras talan rätt bra. Helt enkelt. Jag verkar ju ha förstått vad de ger mig kritik för. Men jag tror kanske en del av dem har förstått min vinkel på det hela också. Men det känns som att många av dem glömmer bort vem jag är. Och att jag arbetar med min historia och min upplevelse och min erfarenhet. Och att det är den jag gör konst av. Så att om inte de vill känna att det handlar om dem, så är det helt okej med mig. Det handlar ju om mig.
Jag hade gärna velat undvika frågan vad är konst för dig, men nu blir jag så illa tvungen att ställa den, känner jag.
Vad är inte konst?
Schlagerfestivalen. Är inte konst.
Nej, men alltså för mig så är det inte så jätteintressant att fråga egentligen vad är konst och vad är inte konst. Ja, för mig är det mer, alltså ur ett konsumentperspektiv, så tycker jag det är mer intressant att fråga vad som ger mig en konstnärlig upplevelse av någon slags kvalitet. Och det kan vara tonen i någons röst, eller att man ser någonting på tunnelbanan som för mig framstår som väldigt absurt, eller ja, ge mig någon slags känsla av att förstå någonting mer än det som utspelas, eller liksom någonting som går direkt till min intuition och rör om. Så här. Det kan vara en konstnärlig upplevelse. Men sen så, alltså, det där är ju en sån där första året på konstskolefråga.
Jo, det var därför jag ville undvika den, ja. För det jag egentligen är intresserad av, det är ju din syn på humor. Vad tycker du är roligt liksom?
Jag tycker det är roligt. Jag kommer ihåg ganska länge i skolan och sådär, så jag blev utslängd rätt mycket för att jag skrattar. Jag kunde inte sluta. Och det kunde vara över sådana här saker som att läraren hade satt sig på någonting och hade ett märke i rumpan eller vad det var för något. Och jag kunde bara inte sluta skratta, och så blev jag utslängd. Och det påminner mig om den här, det gick någon tv-serie när jag var barn, någon science fiction-serie. De blev vägskickade till någon annan planet, och där var skrattet förbjudet. Skrattade de så kastades de i isolering. Och jag tror det kanske har påverkat mig. Jag tycker ofta att det roligaste skrattet är det som man inte kan kontrollera.
Och det är när läraren har satt sig på någonting och har en fläck på rumpan, då är det ju en auktoritet som plötsligt har smutsats ner lite. Så ordningen är lite ur balans.
Jo, precis. Och säger de då dessutom att man inte får skratta, då blir det ju omöjligt för mig att inte skratta.
Fullt förståeligt. Jag tror jag känner igen vissa av de dragen själv faktiskt. Men jag tänker, kära, för när jag ser din utställning, eller inte bara den här, utan när jag ser en hel del, jag har sett en del av din konst. Jag ser ju lite som att, för jag skriver ju skämt. Och ibland så tänker man som om man skulle gestalta de här på något sätt. Och jag är ju komiker, så då blir min tanke direkt en sketch. Men i ditt fall så blir det ju monument. Och jag är fruktansvärt avundsjuk på det, för humor är väldigt tidsbundet. Men jag tror att du har hittat ett sätt att kanske transcendera den där tidsbundenheten. Så vad är dina tankar om det?
Ja, någon av mina ideal när jag gör verk är förstås att komma bort från den här tidsbundenheten. Att det inte ska kännas daterat om ett år, utan ska finnas någon slags eviga kvaliteter i det. Det är klart att alla symboler och sådär kan ändra betydelse över tid och så också.
Du ändrar ju deras betydelse.
Jo, precis. Och det kan ju komma andra som gör det också. Och jag menar, i den här utställningen har jag arbetat mycket med formen av Afrika. Och lekt med den. Och det var väl kanske delvis för att, ja, men därför att jag blev provocerad av idén om att där vara en one trick pony och bara göra blackface och bla bla bla. Nu har jag i och för sig, men jag blev också provocerad av tanken av att jag skulle vara tvungen att sluta göra blackface. För att andra säger åt mig att göra det. Så att då ville jag hitta någon annan symbol som kunde, ja, rymma väldigt mycket. Och det tyckte jag att Afrikasymbolen kunde göra. Så att den där stora dörrmattan som man går över, den blev ett, jag är väldigt stolt över det verket. För att den är så där, den är ledsam och den är snygg. Och den är också, den har humor i sig. Man tvingas liksom att gå över den och bli förövare utan att egentligen skada någon.
Man ska ju torka av skorna på en dörrmatta. Det är ju det man ska göra.
Ja, och det är det folk gör, och många går bara över den. Så det tyckte jag var en väldigt bra metafor. Men ändå så anklagas jag för att använda rasistiska stereotyper. Jag kan inte se hur en dörrmatta i form av Afrika skulle vara det.
Jag kan se att du använder vad som skulle kunna vara en rasistisk stereotyp. Jag menar, jag använder ju rasistiska stereotyper i mina skämt hela tiden. Tricket är ju om man vänder på dem eller lyckas dekonstruera dem på något sätt. När jag började hade jag ett skämt som var, jag tycker alla svarta ser likadana ut, utom Eminem. Det är något särskilt med honom, men jag kan inte sätta fingret på det. Det handlar ju också om kulturell appropriation av svart kultur, kan man säga.
Men när jag ser på dina konstverk, sorry, men skämt är liksom ingen förolämpning från en komiker, utan det är ju den högsta komplimang du kan få. Men då är det ju ofta i dina skämt bygger ju på, först så tar du en stereotyp och sen så tar du den stereotypen igen och igen och igen. Det är mycket tårta på tårta, ungefär som dina liksom örhängen med öron eller ringar med fingrar eller så ser du en skämtstruktur i din konst, kan man säga?
När du lägger upp det så där, absolut. För jag tycker också att ett skämt som man inte skrattar åt första gången kan mycket väl bli roligare när man dragit det tionde gången. Så där, när man tröttat ut folk så mycket så att liksom, det bara är för mycket. Det är för mycket om man gått för långt. Det är då man ska fortsätta.
Ja. Adam Sandler har ju byggt hela sin karriär på den typen av komik. Det är inte heller en förolämpning från det här hållet. Det är inte det. Utan, men vadå, han har ju ofta sen i sina filmer, Don't Mess With The Zohan till exempel, så är det ju så liksom att han har sex med en mycket gammal tant en gång. Och det är ju inte så kul. Det är trött skämt, man har sett det förut. Sen så gör han det 1000 gånger med 1000 tanter tills du inte orkar värja dig längre. Han bryter ner dig liksom. Det är ungefär så du tänker.
Ja, men absolut. Någon slags uttröttning, repetition. Men också i och med att alltså någonstans så blir det också att ju fler blackface jag gör, ju mer känner jag att jag äger det här blackfacet. Nu när många ser blackface tänker de, ah, man kodde.
Lite så har det ju blivit faktiskt. Och det är intressant att du använder blackface, för det är ju också från början en form av humor.
Ja.
Det kommer ju från en västerländsk revytradition liksom. Så gillar du den typen av humor?
Ja, skulle jag väl säga. Det är, alltså, jag gillar att se mycket saker som får mig att känna olika saker. Det behöver inte vara att jag ser på det där och tycker att det är så här jätteunderhållande. Men det är intressant.
Alltså, humor är ju tidsbunden. Så det är svårt att se en minstrel show och fortfarande skratta lika gott som man gjorde på den gamla goda tiden när alla visste sin plats i samhället. Men det måste ju ändå ha påverkat dig väldigt mycket. Alltså, den traditionen är ju inte lika stark i Sverige numera. Alltså från 60-talet som den var, speciellt i USA och England, var den ju väldigt stark.
Alltså, jag har ju gått på Lasse Kühlers dansskola och dansat showdans och sådär, och jazzdans och stepp. Jag har ju steppat runt med vita handskar när jag var 10 år gammal, så att det är klart man är influerad av hela den där grejen också, men på någon slags, med någon slags svensk twist, antar jag, som är lite frikopplad från historien kanske.
Men du var väl inte det enda barnet som tvingades göra det på Lasse Kühlers?
Nej,
det var inte.
Ja, de vita barnen var också tvungna.
Ja, det var.
Jag förstår. Men, för jag tycker att det du gör, det är ju liksom, det är superroligt. Den här tronen, hur okej, hur kom du på idén till den? Kan vi bara gå igenom det?
Vi tror
det. Ja.
Mm. Det var faktiskt en ganska lång process som började med den här sagovärlden. Då jag i slutändan, för att jag har ju de här andra stugorna. De här tre typ röda stugor med vita knutar fast i Afrikatappning. Eller man ska säga. Och så tänkte jag då på vad, eftersom det blir som en, som ett landskap med de här olika husen och stugorna och så. Så tänkte jag att jag ville ha någonting som var mer häxans stuga från början. Alltså jag tänkte på Baba Yaga och Pomperipossa och alla de här. Men också med Baba Yaga så finns det någon så här rolig för mig koppling med kyckling och voodoo. Och så som jag kopplade direkt med henne. Och också Baba Yaga som en så här feministisk sagokaraktär, helt enkelt. Jag är fan ganska mycket gemenskaper där. Så från början så skulle det då vara som en typ av bajamaja, kanske. På den här kycklingfoten, eller någon slags dass. Och sedermera så förvandlades det till att vara en tron som skulle vara ett dass. Faktiskt. Som sedermera blev en tron.
Så det finns inte längre någon möjlighet att bajsa på tronen?
Nej, men jag tänkte såga ut ett hål. Jag har till och med en sits till den där tronen, men jag hann inte göra det precis innan vernissagen. Det var liksom en hel del grejer där på utställningen som var så här, okej, men jag måste gå vidare nu och lämna det här som det är.
det är bra liksom ändå. Så att, men i mitt huvud finns det ett hål där som man kan, alltså det fanns ju det på de gamla tronarna, så att inte kungarna och drottningarna behövde gå från bordet för att skita. Så att för mig finns det där toahålet där underförstått, även om man inte ser det.
Och då har vi avföring igen. Så avföring, blackface, det här är ju klassiska eller rasistiska stereotyper, vi kan ju generalisera det ännu mer. Det är klassiska saker man behöver för att bygga humor, man kunde.
Ja.
Nej, alltså inte för att vara sån, men...
Nej, men och då, alltså, från den där toaletten då tycker jag att man kan dra en linje tillbaks till det här akvariet som är början där jag flyttar omkring bajskorvar. Jag vet inte, du kanske inte såg det så mycket när jag var nersläckt, men det hängde en massa typ gjorde i sån här fogskum som jag har målat i typ guldbrunt är det väl egentligen och ser lite rött på. Och det där hände i min ateljé bara när jag hade lite fogskum över för att ha lagat ett verk. Och jag har ju för vana att måla saker svarta då när jag inte har, när jag måste göra någonting med fingrarna. Så då låg den där biten fogskum där och så var jag så här, jag målar den. Och så målar jag den svart och så satt jag på ett öga och så var jag så här, Sen så här, men jag målar en guld istället för jag har väldigt mycket UV-ljus i mitt rum. Och i det här UV-ljuset så kan man inte se riktigt, färgerna ser konstiga ut. Och så hade jag precis sett, ursäkta, jag hade precis sett ett meme. Du kommer ihåg den där klänningen som folk höll på och skickade runt. Så här, är den gul eller? Så var det någon som postade i samband med det här. What if black people were gold all this time? Det tyckte jag var ganska fyndigt och smart. Och sen jag hade målat min lilla bajskorv i guld så insåg jag att den såg svart ut i det här ljuset. Men så höll jag på och kämpade med alla de här fogskumsbitarna. Det var jäkligt mycket att måla. Jag satt liksom säkert en vecka och höll på att måla dem där. Och sen så fick jag någon slags kreativ kris. Jag sa, men vad fan håller jag på med? Jag har en lista över saker jag måste göra. Som inte är bajskorvar. Jag ska bygga en tron. Liksom. 200 verk till den här utställningen. Och här sitter jag och målar bajskorvar. Med så här blodstänk på. Sen så gick jag ut och så insåg jag att det här var min rumskompis outfit från förra helgen. För hon hade haft mens och bajsat. Och så hade hon tittat ner i toaletten och så var jag liksom då en bajskorv med massa blod över. Och så hade hon byggt en outfit på det med ett par bruna skinnbyxor och en röd topp. Och sen så insåg jag att mina verk var hennes outfit och då hörde jag någon slags kris.
Vad är det här för kvinna som matchar sina kläder med sin avföring?
Det är världens mest geniala kvinna. Hon heter Sara och hon är hårkonstnär. Ja, och hon har gjort den här, hon har flätat den här capen som jag har på mig på bilden. Det är Negerkungen bland annat. Ett geni som jag bor med.
Uppenbarligen ett geni faktiskt. Jag kollar ju min avföring varje dag. Varje morgon går jag upp, bajsar innan duschen. Tittar vad, liksom konsistens, färg. Jag är väldigt tysk på det sättet. Mitt judiska ursprung till trots. Men jag har aldrig kommit på tanken att matcha mina kläder. Idag ska jag vara liksom ljusbrun och fluffig eller...
Ja. Nej, men det är ju ett genidrag. Och hon gör det helt naturligt. Vilket, ja, hon är verkligen min musa.
Och du bor med henne, men ja. Det är inte en romantisk relation.
Nej, det är nog lite romantiskt ändå. Men alltså, jag är jättebög och så. Men hon är en av de få som kan typ komma in i mitt rum när jag har, eller när jag hade en älskare. Nu har jag en pojkvän. Men när jag hade en älskare och vi ligger där och så typ kryper hon ner och lägger sig med mig och typ oss. Och så tittar vi på någonting på tv och jag blir inte ett dugg störd. Hon är som en liten katt.
Trevligt. Men förlåt, jag avbröt dig. Du satt och målade bajskorvar och undrade vad du höll på med. Jag menar, det låter ju för mig som komiker som drömjobbet. Men ja. Du hade tydligen viktigare saker för dig.
Ja, men jag hade viktigare saker för mig. Och så, liksom, speciellt när jag insåg att det bara var hennes mensbajs-outfit. Men sen kom jag på att jag kunde ju hänga upp de här i fiskelinor och göra någon slags mobiler så att de svävar runt som i någon slags tredimensionellt space. Och...
Väldigt Calder.
Calder?
Hette han inte så? Han som gjorde de här mobilerna med metallbrickor.
Ja, Calder-mobiler. Ja, precis. Och sen kände jag mig helt plötsligt nöjd med det. När jag, alltså, för på något sätt så... Alltså jag arbetar ju ganska intuitivt. Jag suger åt mig en massa symboler och så... Och sen så kastade jag runt dem och till slut så insåg jag även att det var ju, när jag byggde dem här, att det var ju som ett slags dekonstruerat blackface. Liksom en svartbrun yta med någonting rött och så ett öga. Och då började jag experimentera helt enkelt med hur mycket kan jag ta bort eller lägga till det här blackfacet och det fortfarande är ett blackface.
Och då blev det till slut bajs.
Ja, det blev bajskorvar.
Ja, det är väldigt symboliskt.
Ja, alltså jag tycker också att de påminner rätt mycket om såna encelliga organismer, en sån här primordial soup, sån här, vad heter de, monomers, eller de här, ja.
Jag förstår vad du är ute efter i alla fall. Men jag tänker bara, för är det du som har gjort, det är ju en massa bajs-emojis också på väg in till föreställningen, det är du som har...
Nej, visst, jag har gjort allt där i foalien också. Det var ett sånt där internetverk jag kom på och kände mig skitsmart. När de kom med de här att man kunde ändra färg på iPhonen. Och ha en liksom brun jultomte eller en svart jultomte eller en asiatisk eller vad det är. Så tänkte jag, okej, jag gör den på bajskorven helt enkelt. Det kom efter att jag gjort mina bajskorvar. Så tänkte jag att jag skulle, först ville jag vänta med, men sen såg jag att någon hade gjort en likadan på typ aubergine. Jag hade gjort typ så här fem olika färger på aubergine, på den här aubergine-emojin. Och då vet jag att om det ligger den där ute, då är det bara en tidsfråga innan någon kommer posta mina bajskorv. För det är, inte så här, det är inte en jättekomplicerad tanke att komma på. Det är liksom, alltså allt jag har redan gjort, jag behöver bara sitta i Photoshop och ändra färgerna. Så var jag tvungen att lägga upp den.
Min vän Ahmed, som har samma hudproblem som du har, han skickar alltid den där auberginen till mig när han vill att jag ska... När han, basically så tror jag han försöker säga sug min...
Ja, aubergine.
Precis. Så den har ju kommit till användning, just auberginen.
Alla där är användbara, men det är ganska roligt med en hudfärgad bajskorv.
Ja, och lite oroväckande. Jag hade ju uppsökt läkare direkt. För du arbetar ju mycket med arketyper. Jungianska arketyper verkar de ju nästan vara. Ja, jag med. Ser du dig själv som någon av de arketyperna?
Jag snöade ju in på hans personlighetstyper för ett gäng år sedan. Och det stod ju, alltså det var ganska lätt att analysera fram att jag har samma personlighetstyp som Adolf Hitler och samma bin Laden och Jung själv, Lars von Trier, alltså ganska så här, ganska, vad ska man säga, karismatiska.
Det kan man säga. Lite narcissistisk, personlighetsstörda.
Ja, och så, samtidigt så här, rätt många av de där, Leonard Cohen och Marilyn Manson och vilka det nu var, mer som var det här som kallas för INFJ. De är så där, jag skulle jättegärna vilja träffa allihopa, men man skulle inte riktigt vilja vara på en fest där alla de här människorna är samtidigt. Det skulle bli så här, jobbig stämning.
Ja, det kan jag tänka mig. De gånger jag har varit på fester i Berlin till exempel med vänner från konstvärlden och det är mer än två stora konstnärer i samma rum, är tillräckligt för att all luft ska bara gå ur och alla andra bara sjunker ihop. Jag, alltså inklusive mig själv. Liksom. Jag ser dig som en trickster i Jungs arketypvärld. Därför att det är en person som kan gå mellan världarna. Sen så ska den ju jobba med avföring väldigt mycket. Dess jobb är ju att smeta symbolisk avföring, om inte annat, på maktsymboler. Vilket du gör to perfection. Och sen den här osäkerheten som alla beskriver när de beskriver dig. För jag har gjort research på dig innan. Jag var inne på din hemsida, spenderade säkert 4 timmar där.
Det måste vara länge sedan.
Nej, det var igår natt.
Ja, på min hemsida, men jag tror du bara låg en...
Precis. Jag bara desperat letade efter den gömda klickknappen.
Ja, nej, det är ingen. Jag tog bort den i och med att jag skulle ha utställning. Där fanns en så här, man kunde se alla mina verk och så där bakåt och från retrospektivet. Och jag kände så där, nej men nu har jag en jättestor utställning. Vill man se något jag gjort så kan man gå dit.
Vilket jag blev så illa tvungen att göra idag, helt enkelt. Ja, nej men, och sen, för alla beskriver den här osäkerheten, ambivalensen, och det är ju också ett typiskt drag för Trickster. Trickster är ju liksom gränsernas gud. Existerar liksom i det här utrymmet mellan definitiva absoluter. Så om jag slänger det på dig, hur känns det?
Nej men det är klart att jag känner mig så. Alltså så här, utmana auktoriteter, tippa sådär, varken det ena eller andra. Det blir lite frustrerande för folk som gärna vill ha så tydliga definitioner på saker. Och så, och det blir också väldigt tydligt, för att knyta tillbaka till mig själv, när man pratar med en del av de här kritikerna, så har ofta de någonting såhär latent rasessentialistiskt över sig, som är såhär,
Vad menar du när du säger rasessentialistiskt?
Ja, men alltså att prata om blackness då. För mig är det jättekomplicerat. För att å ena sidan så finns det någonting jag absolut kan identifiera mig med i det. En erfarenhet. Å andra sidan så tror jag, alltså verkligen i djupet av mitt hjärta, så tror jag inte att det finns speciella karaktärsdrag som man kan liksom säga tillhör en viss ras eller så. Alltså jag tror inte vi har mänskliga raser, vi är en ras, tror jag. Sen är det klart att jag ändå kan känna igen mig, i så här vissa stereotypa bilder av svarta så här.
För du är, din far är svart.
Ja.
Och du klär ju som en person som har vuxit upp. Ja, kanske. Alltså det är ju en hel del svart kultur på dig. Men svart amerikansk kultur. Det är ju inte afrikansk kultur du har på dig. Inte på något sätt. Så egentligen så kan man väl säga att... ja, det där är kanadensisk kultur. Ja. Justin Bieber t-shirt har Makode på sig för tillfället. Han är en true believer, verkar det som. Är du det?
Jag hörde att han hade sjungit någon rasistisk sång häromdagen, så jag gick och köpte en t-shirt på en gång.
Ja, ska jag sjunga min rasistiska sång för dig sen. Ja. Vet du, nu kom jag av mig helt när jag såg
en... Jag fick reda på att Fulani, min pappas stam, långt innan kolonisationen och sådär, så de sägs vara en av de stammar som, vad är det, i Isaks... barn.
Alltså, Salomons, tror jag.
Salomons är det kanske, jag är inte så bra på min bibel. Alltså hebreiska folk som vandrat till Afrika. Det finns några i Etiopien och så finns några i Västafrika. Så att, du är egentligen hebrej då på pappas sida. Och du är det på mammas sida också, vilket gör mig till heljude.
Sannoliken. Ja. Och samtidigt då måste du kämpa med din blackness.
Men... Det var där vi var. Vi var på blacknessen. Och att liksom identifieras med den eller inte. Men jag tänker att det också har att göra med att man, om man tillskrivs vissa karaktärsdrag hela sitt liv, så måste man ju förhålla sig till det på något sätt. Antingen kan man bara säga, ah, okej, ja, jag är jättebra på basket och dansa och sådär och har skitstor kuk. Eller så får man liksom ångest av allt det som tillskrivs en. Och jag har aldrig kunnat liksom våga spela trummor till exempel, för att det har alltid tillskrivits mig, och min pappa är en berömd trummis. Och så där, så att då har det blivit att jag snarare backat från alla trummor så där. Men det är också på något sätt att förhålla sig till det som tillskrivs en på det eller andra sättet.
Man definieras oavsett om man tar avstånd från, alltså för jag växte upp jude. Och ville väl inte egentligen ha allt det där. Nej. Eller om jag vill ha det, så vill jag ju kunna välja det själv. Man vill ju basera sin... Alltså om man är stolt över sig själv, man baserar på saker man har åstadkommit istället för vad man råkar födas till. Är det där du är och fiskar nu?
Ja, precis. Men att det också är någon slags moment 22. För att så länge man tillskrivs alla de här sakerna, eftersom man måste förhålla sig till dem, så är man ändå någon slags slav.
Lite så är det. Jag skämtade ju mycket om judar när jag började. Alltså min egen judiska identitet. För det är det jag är, och folk ser när jag går upp på scen här. Hade jag uppträtt nere på kontinenten hade ju ingen höjt på ögonbrynen. Då hade jag kunnat vara fransman eller italienare. Men här är jag ju definitivt utlänning. Så då var jag tvungen att adressera det. Och sen dess så hänger det med. Nu måste jag liksom alltid ta ställning för eller mot Israel. Eller vad det nu kan vara.
Ja, men precis. Det blir så.
Att jag styr världen och tjänar massa pengar.
Det är därför det kan vara så skönt att isolera sig som jag gör i Berlin och inte träffa några folk och inte behöva ha något intryck överhuvudtaget. Liksom kunna välja det där och gå omkring flera veckor utan att behöva förhålla sig till andras bild av en. Så.
Jag förstår det. Dessvärre så är det så att som komiker måste du vara ute på klubbar och då träffar du ofällbart människor.
Ja, det är väl kanske så här extrovert jobb att vara komiker.
Dessvärre är det det. Alltså jag trivs bäst med skrivandet. Det är det jag gillar, att sitta hemma och slipa på one-liners tills jag anser dem vara perfekta. Och sen måste man förr eller senare ut och presentera dem. Och då blir ju folk vanligtvis upprörda över det man gör. Vilket jag tycker är jättetrevligt. För det betyder att de har lyssnat på vad jag säger.
Men kan du inte berätta om hur du känner att du tycker att det är trevligt att folk blir upprörda. För det är något sådär som jag börjar tycka det själv. Att jag, så här, att jag typ gottar mig lite när någon blir arg. Samtidigt så försöker jag tona ner det lite. För att jag är väl medveten om att det anses som lite ofint att skratta åt någon som är så här jättearg och tuggar fradga.
Det märks när man tittar på tidiga intervjuer med dig att du försöker tona ner det. Där verkar du alltid överdriva din ambivalens och osäkerheten. Men när man tittar på senare intervjuer så blir du säkrare och säkrare i vad du faktiskt håller på med. Jag tror att den utvecklingen har jag känt i mitt eget arbete. Därför att det är klart jag fattar när jag sitter och skriver de här skämten att de är provocerande. Ja, då kan jag ju inte bli chockad när jag sen får en reaktion på mina provocerande skämt. Det var ju liksom, det fanns ju, och det har ju också med humor att göra. Och du, jag ser ju dig som en väldigt stor humorist. Provokation är ju en del av det vi gör i så fall. Och du verkar ju gilla provocerande humor. Mm.
Och jag gillar också, alltså min mamma sa det för säkert 10 år sedan. Hon bara, om det är någonting du kan så är det att få folk att tappa förståndet. Och bara explodera. Så där, och det stämmer ju ganska väl. Och jag har börjat njuta av det också. Så där. Det finns någonting så där, när folk bara tappar det, som är väldigt underhållande. Att de liksom, för då är det inte så svårt att framstå som den sansade, liksom, lugna, smarta person.
Nej, men du framstår som betydligt mer sansad och lugn än vad jag skulle göra när jag blir alltså, vi hade polisrazzia på vårt gig i lördags i Sundsvall. Därför att flera i publiken freakade på materialet, tyckte att vi bidrog till våldtäktskultur. Ringde polisen som kom dit för att de hade fått anonyma samtal om att vi uppträdde drogpåverkade. Vilket jag tog som en stor komplimang, därför att det betyder att jag gjorde en övertygande show. Så en tjej började gråta till och med. Och det, då ifrågasätter man ju sitt liv som komiker eftersom mitt jobb är att få folk att skratta. Men de där stunderna blir kortare och kortare för varje gång det händer. Och jag inser liksom att de här reaktionerna är ju en del av det jag är ute efter. Och dessutom min talang. Jag måste ju vara sann mot min talang.
Ja, verkligen. Det var en tjej som började gråta när hon såg min mopp också. Jag tror hon är halvfinsk och hennes mamma hade kommit hit för 100 år sedan och hade en bra utbildning men fick bara städjobb. Och så såg hon den här moppen som är gjord av dreadlocks och kom att tänka på allt det där och började grina. Och det var ju väldigt fint. Eller det kändes så här, då kände jag mig också nöjd. Även om jag inte ställde mig och liksom gapflabbade i hennes ansikte. Jag gav henne en kram. Men det är liksom... Och samtidigt så är det en del som skrattar åt den. Jag tycker alla de där reaktionerna är okej. Och alltså det är fint när folk kan koppla det till sin egen erfarenhet. Eller så är det väl alltid.
Ja, plus att det vore ju väldigt tråkigt att få noll reaktioner. Ja. Därför att när man läser på om dig, då är det så här, du sökte konstskolan 7 gånger, du vill komma in på dina egna meriter med dina egna idéer, och till slut så är det ändå bara din hudfärg de är intresserade av. Jag går upp på scen i något år, kör en massa barnporrskämt, ingen tycker det är roligt, och sen så kör jag judeskämt och så skrattar alla och sen är man fast där.
Mm. Ja, men man måste väl någonstans legitimera deras rätt att skratta då, att vara sådär, ja men du är jude, jag är svart, så här, då är det okej att folk skrattar när vi drar skämten och så...
Ja, det är där de kan få det utloppet.
Ja. Det tycker jag är lite fegt egentligen,
speciellt som man vet att de drar de skämten ändå bakom lyckta dörrar.
Ja, men precis. Jag älskar att dra så här, jude och handikappskämt och så här, skämt som skämtar om saker som jag kanske inte är ytligt betraktat i alla fall. Men så tänker jag, vad fan, jag är bög och jag är svart. Jag
bor i Tyskland.
Ja, men du vet, det är liksom, tillhör man mer än 2 minoriteter tycker jag man kan få skämt om alla.
Ja, det var därför jag började knarka, så att jag skulle vara jude och knarkare.
Ja, precis.
Dubbelt utanförskap.
Negerbög narkomanen som sparkade neråt liksom.
Ja, men så tittar du på komik idag och tycker att det är roligt liksom?
Gör jag det? Ja, det gör jag nog. Det gör jag. Jag tog precis upp min gamla favorit American Dad och de här. Jag hade en paus på rätt många år där jag inte följde dem. Och även South Park tycker jag plockade upp. Men det är mycket tecknat sådär.
Jag har full förståelse. Har du sett Rick and Morty?
Va?
Rick and Morty.
Nej.
Då har du två lysande säsonger av underbar komik framför dig. Av den mest fruktansvärda sort. Har du sett Archer? Jag kommer skriva en lista åt dig, Makade. Jag älskar komik överlag. Jag är en komedinörd. Hade jag inte varit så bunden av språket svenska, då hade jag nog kunnat göra det i sällskap i Berlin. Men jag har en känsla av att där skulle det bli väldigt svårt för mig att göra det jag gör. Men jag skriver jättegärna en lista åt dig. Men får man bara fråga, som sista fråga. När det kommer till humor, liksom överlag, när du ser tillbaka på ditt liv, vad har varit roligast liksom, som du har konsumerat i serier eller film eller stand-up?
Det första jag kommer att tänka på när du frågar så, det är att till att börja med se alldeles för cool för att ha favoriter, men det som jag nog tror gett mig mest skratt under många, många år var när jag var riktigt besatt av Douglas Adams och läste Dirk Gently's Solist Detektivbyrå, T-Dags för dystra själar och Lyftens guide till galaxen förstås. De har jag läst om så många gånger och gapflabbat så mycket åt. Så jag tror att det har satt sitt spår. Men sen också, jag skrattar ju när jag ser ett splatterfilm och skräckfilm och sådär. Det får mig att skratta. Nej, så här riktigt blodiga, äckliga, alltså typ Bad Taste och såna där gamla.
Men den är ju rolig.
Ja, den är ju jätterolig. Ja.
Men är det någonting i mörkret då som du tycker är roligt?
Ja, de säger att det är någon slags överlevnadsstrategi.
Ja, det är i alla fall, jag tror att det är därför jag är komiker.
Alltså, man kan inte sitta och ha tråkigt och sura. Och om jag nu ska jobba med så här ganska tunga frågor som rasism och så, då är väl tacka fan för att jag har humor. Annars skulle det bli jättetungt. Jag skulle aldrig orka då.
Plus att det blir lite lättare för publiken att ta till sig budskapet om de skrattar samtidigt.
Jag gör ju saker som är typ för mig också. Alltså att jag själv ska tycka att de är roliga och bra. Och jag vill att alla mina verk ska ha ett mått av humor och ett mått av allvar. Och så, ja, en blandning av det.
Jag tycker du lyckas alldeles utmärkt.
Tack.
Tack själv, Makone. Tack för att du ville vara med.
Ja, var det allt?
Nej, vi kan fortsätta om du vill. Jag tänkte att, för du börjar skruva på det, då tänkte jag att du vill röka.
Jaha. Ja, men det kan vi göra också.
Då, jag stänger inte ens av den här nu.
Kör hårt. Nu blir det ultrarealism.
Jag såg det här Nathan for you.
Nathan for you.
Ja. Det var faktiskt så roligt. Han gjorde, det var någon komediserie. Han ska, alltså det är som ett sådant program där han ska åka och rädda folks företag som är på vägen ner. Han hittar olika företag, de skriver på något kontrakt om att han har rätt att sända och hitta på en promotion-grej för företaget. Han...
Men det är en reality-såpa egentligen.
Det är en komedi, men jag tror att de har inte riktigt fattat att han är komiker när de signar upp för det här. Sen typ, han hittar bland annat på en... Han går till ett sådär frozen yoghurt-ställe och tar fram med hjälp av vetenskapsmän en frozen yoghurt som smakar bajs. För att promota det här stället under en dag. Han lyckas även typ promota någon sån här gris. Han gör en jättehysterisk video som är helt fejkad, där han får en gris att rädda en get från att drunkna. Och liksom, och den går ut på internet och blir ett så här, blir en stor clickbait liksom. För det här petting suit som han ska marknadsföra, för de vill ha en star pig. Det är ganska roligt, du kan gå över det, Nathan for you. Men det är så här cringe humor. Man, liksom, man mår jättedåligt för man ser ju folk sådär. De vill ta honom på allvar. De vill säga tack för att de är på tv och vara så här, tack för hjälpen när man har fått sin bajsyoghurt. Men det är liksom bara så här, man mår så dåligt när man ser det. Det är jättekul.
Jag är väldigt förtjust i reality shower överlag. Jag tycker att de är en stor källa till humor idag.
Ja, jag är besatt av den här Real Housewives. Så, alltså jag kan se på hur mycket som helst eller. Dance Moms, alltså det är inspiration för år.
Har du talat om Kroll Show någon gång?
Kroll Show? Nej.
Det finns en amerikansk komiker som heter Nick Kroll som gör, ja det är sketchkomik, men han driver nästan uteslutande med realityprogram i den här sketch. Det är tre säsonger och till slut så vävs alla de här, för han har en en serie sketcher som handlar om två tjejer som driver ett PR-företag. Det är lite Kardashians liksom. Och sen har han en som handlar om någon plastik doktor. Ska vi ja, går runt hörnet lite. Och sen till slut så börjar alla de här dokusåporna vävas in i varandra. Så efter 3 säsonger så har alla hans karaktärer lärt känna varandra. Och han spelar nästan alla karaktärer.
Jaha,
så, det är,
okay.
Så det är väldigt roligt faktiskt. Tidigare så, innan vi satte på den här inspelningsutrustningen, jag vet inte hur öppen du är med det, men droger.
Jag tänkte att det kan vara min nya grej att vara öppen med.
Jag tror att det är fine numera. Jag menar, Weeds och Breaking Bad har gått på SVT.
Ja, och idag är det ju ändå 420 när vi pratar. Så känner jag att som så här, vad fan, kolla på mig, jag är svart, jag har dreadlocks. Hur mycket måste man liksom liksom tänka för att lista ut att jag gillar att röka en joint? Jag tycker inte det är någonting man behöver skämmas över längre.
Nej, jag, och om inte annat så ser det ju ut som att om du klär dig så där och ändå ska bli arresterad hela tiden eller stoppad av polisen, så ja, vore det ju synd om du inte hade gjort något.
Ja, nej, men jag blir ju det i Stockholm. Det är en av anledningarna till att jag inte bor här. Alltså, jag tycker om att kunna gå och ta en lunch och sitta på gatan och äta min vietnamesiska mat och röka en joint, och det är ingen som bryr sig. Här i Sverige ser det lite sådär, man vågar ju knappt gömma sig i Vita Bergsparken och slå en gås längre. Så att, och så känner jag också såhär, fan, nu har jag kommit någonstans där jag säger, jag, folk känner till mig för mitt konstnärskap och så, och det är det som folk oftast vill prata om. Men jag känner också att jag måste vara ärlig mot mig själv och vara så här, vad fan, det här är inget att skämmas för. Jag tror att det här stigmat som många, eller som jag kände när jag var 20, och de fick mig att tro att alla mina problem i världen berodde på att jag rökte gräs. Jag mådde så jävla dåligt över det och försökte sluta, och det var jättejobbigt. Idag känner jag att det är helt lugnt.
Känner du att det har påverkat din konst något?
Jag har väl stoner-humor. Jag tror faktiskt... Man märker det lite på sig. En del av de här människorna som känner sig så himla kränkta, de borde faktiskt typ chilla lite, röka en joint, skratta lite.
Blir det nästa utställning?
Alltså, jag har ju rätt mycket marijuana-löv och crack och allt möjligt sånt där. Nu har jag känt att jag kan till och med arbeta in i mitt konstnärskap, eftersom det handlar om stereotyper av svarta. Och en av de stereotyperna är allt det här knarket. Så kan jag behandla de ämnena utan att egentligen behöva ta så här personlig ställning för eller emot. Eller konstnärlig ställning för emot. Personlig har jag ju
tagit för, kan man säga. Eller ja.
Ja, men samtidigt så tycker jag att det finns någonting lite töntigt med att vara så här drogromantiserande. Att det finns så mycket egentligen viktigare saker, tycker jag, att prata om än så här, jag tycker alla ska knarka.
För att... Jag är inte en hippie, Makode. Jag tror inte att allting ordnar sig om folk knarkar. Däremot så tror jag att kriget mot narkotika ordnar sig om vi bara släpper det.
Jag tycker verkligen folk borde släppa det. Det är ju, ja, nu. Men det håller ju på att hända lite.
Jag tror faktiskt det. Jag tänkte att när du har rökt färdigt cigaretten så kan vi gå upp på utställningen, så kan du få guida mig igenom den. Det kan, eftersom jag, det här verkar funka alldeles utmärkt ljudmässigt.
Ja, men visst. Det blir bra.
Men för jag var uppträdde i USA för typ 2 år sedan. Och då hade de ju just mer eller mindre dekriminaliserat gräs i 16 delstater. Och då insåg jag att alla mina legaliserad grässkämt var mainstream och det gick inte att köra dem. Så då gick jag på legaliserad DMT istället.
Ja, ja, ger det till alla liksom. Ja, men jag vet inte, jag tror också, det var ju så befriande när jag såg en intervju med någon Nobelpristagare, var det i fysik, för några år sedan. Det gick så här som en dokumentärkortisar på SVT. Han var så här, ja, nu när man sitter här med sitt Nobelpris går det ju att berätta att jag aldrig hade kommit fram till de här teorierna om det inte vore för mina experiment med LSD. Och det är ju lätt för honom att sitta och säga som en så här 70-årig vetenskapsgeni. Mm. Så jag måste säga det också, att det är massa saker i min hjärna som har kopplats ihop med hjälp av psykedeliska droger. Jag släppte massa grejer. Och jag tycker det är väl just psykedeliska droger, tror jag, har en förmåga att påverka en långsiktigt. Och det är inte så många droger som har det. De flesta droger handlar mer om en så här cheap thrill. Man vill liksom få några timmars avkoppling eller någonting. Men psykedeliska droger, de kan förändra en på lång sikt och för livet. Och absolut, man ska vara försiktig. Och så, och om man är jättenevrotisk kanske man ska hålla sig borta från det.
Eller ha anlag för psykos och schizofreni och sådär.
Absolut, men jag är så glad över att jag inte har det.
Så kan man också säga, men det är, troligtvis är det ju så att alla som tar de här drogerna får inte geniala idéer, utan det kan ju vara bra att ha någon grundtalang. Nu måste vi nästan gå in här. Vinden tar ljudet.
Nej, men också så, alltså, jag vill ju gärna att mina konstupplevelser ska vara som någon slags syratripp.
En upplevelse. Det har jag märkt.
Ja. Och att man liksom bara sugs i och inte, alltså Alice i Underlandet.
Som mer eller mindre är en syratripp.
Ja, ja, men exakt. Och just den här utställningen är ju, har mycket Alice i Underlandet. Referens lite sådär, Down the Rabbit Hole. Och
man går in genom en stor svart mun i ett, ja, blackface.
Och hamnar i bestens mage.
Precis. Visa på doktorns penis vad den eläka mannen tog på dig.
Ja.
Ja, nej, men det var men okej, nu kommer jag av mig igen. Fan. Jag måste bli bättre på det här. Det är enklare när man sitter i fåtöljer mitt emot varandra och jag har frågepappret framför mig. Nu visste jag att jag ville fråga om humor. Droger kom vi in på av en slump faktiskt.
Ja.
För att det råkar vara 4:20 idag.
Ja. Kan vi fira?
Kan vi? Har du på dig något?
Nej, jag vågar aldrig. Nej. I Stockholm är en torrboll. Jag blir liksom, jag får kissa i en mugg så fort jag går på lokal här.
Ja, men jag tänkte, när jag sa det där om din nästa utställning, så tänkte jag att om du kanske bygger en enorm vaporizer så att liksom deltagarna på föreställningen måste först gå igenom vape. Mm. Se om du kan få tillstånd för det.
Det är väl bara en fråga om tid.
Alltså, jag tror att man måste pusha framåt. Du pushar ju framåt rätt hårt. Jag menar, bara namnet på den här utställningen blev ju tydligen bråk.
Ja, alltså folk kan ju haka upp sig vid så triviala saker som ett namn. Jag gjorde ju den här, såg du den nu, bläddrade igenom mina grejer kanske. Den här, vad heter den? Bildernas bedräglighet.
Jag kollade igenom din YouTube rätt hårt igår, så jag fastnade för en hel del musik.
Ja, vad kul.
För du är ju musiker också, men det verkar ingen någonsin prata om.
Den här gjorde jag.
Ja, den är väldigt, ja, den är väldigt rolig faktiskt. Ja. Du får gärna skicka en skärmdump på den där, ja, till mig sen. Eller så tar jag en av den.
Ja, men du kan ta en skärmdump, den ligger på min Instagram. Mm. Tjena!
Så ska vi... Då går vi in på utställningen nu och... Här står det att fotografering är strängt förbjuden.
Ja, fast läser man här i det finstilta så står det att man faktiskt får fotografera, men att man frånsäger sig sin exklusiva upphovsrätt. Att jag har rätt att tala bilder som jag hittar på internet som folk har tagit i utställningen och använder mig av dem.
Vad är det för hashtag på utställningen?
Makodelinde eller Negerkungens återkomst. Det kan man välja. NKO.
Okej, det var inte illa. Sen undrar jag också, den där skidmasken, lät du tillverka den någonsin?
Ja, det fanns massa, men jag tror de har stulits. Det fanns liksom massa såna här ninja-masker.
De är väldigt snygga.
Ja, nej, jag hade 200 stycken, men jag tror folk har tagit dem. Det roliga är att jag hade dem på pressvisningar. Jag tror jättemånga journalister tog dem med sig.
Så ska vi gå in i åsiktskorridoren då? Mm. För det här är, det är så man kommer in på utställningen. Först går man igenom en lång vit korridor med stängda dörrar som heter åsiktskorridoren. Och här är den här dörren som har skrivits om i alla tidningar, stängt på grund av kränkt. Men den fastnade jag inte lika mycket för som nästa dörr. Där det står...
Stängt på grund av dålig humor.
Där någon...
Här har någon klottrat, vad fint, så heter han Vilbo. Dåligt humör. Det var kul. Ja.
Jag tog faktiskt också en bild på den när jag snikade in här i mörkret tidigare.
Jag tycker det var skojigt. Titta, interaktiv konst. Det får stå kvar.
Så hur kommer det sig att du valde just dålig humor?
Ja, någonstans tycker jag att lite av kritiken kokar ner till att folk inte tycker att det är roligt. Och då tycker de ju att jag har dålig humor.
Det är ju många, framförallt från Afrosvenskarnas riksförbund, som har klagat på det här. Och de kallar ju dig saker som de tycker att du inte ska kalla någon. Hur den är ju ursöt.
Hon har blivit så himla skadad av att gå här i flera månader. Så jag tror att hon är lite förvirrad.
Vad är hon från början?
Det här är min dammsugarrobot. Hon dammsuger robot. Hon har ögonen krossade här och liksom kan inte se. Och jag antar att hon har massa saker som har fastnat i de här sensorerna på undersidan. Därför hon står här och gör rent i hörnet. Men jag har ju gjort rätt många verk där jag leker med det här, vad kan man säga, black maid. Liksom städstereotypen helt enkelt. Jag har gjort det här. Jag gjorde ett verk i Venedig där jag var en stor skurdam som gick omkring. Och så har jag min mopp då som vi pratade om tidigare. Och den här någonstans så...
Black Maid-videon såg jag ju på YouTube också. Mm. Den finns ju där.
Ja, just det. Och ja, det blir nästan som en trilogi av så här, forntiden, framtiden. Titta.
Oh, va? Nu pratar den här lilla roboten med oss. Ja. Den sa någonting om att den har blivit blockerad helt enkelt. Ja. Det är kul att den har en röst.
De har tömt den här i alla fall. Det var ju bra. Ska vi se. Det är ganska bra att hon går omkring.
Man måste vara en rätt händig kille för att kunna plocka ihop såna här grejer hela tiden.
Ja, det krävdes lite instruktion av de som jobbar här för att kunna ha den här. Alltså det är lite riskabelt att ha en sån här sak som går runt och har sensorer och det är folk och liksom den ska suga upp smuts och smutsen fastnar och allting. Men jag är helt kär i den där. Det är jätteskönt att ha den hemma. Den städar liksom åt mig varje morgon.
Ja, nu verkar den ju i alla fall vara ute på uppdrag igen, även om den har en fäbless för hörn.
Ja, men den är så söt. Jag får så här moderkänsla när jag tittar på den där. Hej. Jag har lite dojer som fastnat i hissen.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vad är tanken med de här?
Ja, det här är väl en skulpturserie som jag har. De här slavarna, som är, de är från sådana här slavskeppsteckningar.
Är det så? De påminner lite om Keith Haring-figurer som i sin tur påminner väldigt mycket om en DMT-tripp.
Jag vet, det finns någonting DMT-mönster över de här också. Men från början tog jag de här mönsterna från sådana här slavskeppsinstruktioner hur man skulle packa slavar. Och sen så merchades det med ett sneakerprojekt.
Men går det att köpa de här sneakerserna?
Mm.
Alltså även som privatperson för användning och inte bara som konst?
När man väl köpt dem får man göra vad man vill med dem. Det är som, jag har såna här kungatallrikar. Så förklarade jag för någon köpare att säga, ja, du kanske inte borde tvätta dem i maskinen. Men vad tror jag kommer äta på dem? Eller? Det kan man ju göra. Det är upp till en själv.
Jag
brukar gå omkring i mina. Jag har flera par själv som är, går runt i. De blir rätt snygga när de är slitna också.
Kan jag tänka mig?
Där har vi moppen.
Där är jag. Där står han. En mopp gjord av dreadlocks. Vems dreadlocks var det?
Just den här är ju faktiskt inte hans dreadlocks. Men jag har, det här är faktiskt syntetiska som jag hittade. Men... Ska vi rätta ut lite?
Så då är det kulturell appropriation på kulturell appropriation kan man säga.
Jag har en annan mopp som är bortlagd någonstans som är riktiga dreads från min före detta älskare. Och han hette ironiskt nog Dustin. Vilket blev ett väldigt bra namn på verket också.
Väldigt roligt.
Ja. Dustin. Jag har inte att folk börjat städa med den där när den satt på vernissage och så. Folk tror att det är en mopp. Det är ingen som ser någon skillnad.
Är det då städpersonalen som gör det eller är det besökarna?
Nej, men det är så vernissage, någon spiller ut lite vin och ska någon vara snäll och snabb och svabba upp det där.
Bara tar första närmsta mopp. Det är lite som att man skulle ta ner en av de målade dukarna från väggarna och använda som trasa.
Ungefär. Ja, men jag tänker, det är bra att folk går på. Här har vi mina bajskorvar.
Det är jättevackert. Det är verkligen väldigt, väldigt vackert. Men de här... Är det ögon då, de här andra? Eller är det bara bajskorvarna i genomskärning?
Det kan vara som man vill. Jag gjorde massa ögon för att ha... titta, här är någon som har ritat på en av dem. Vad roligt. Ja, folk har verkligen varit på här i utställningen och typ förändrat lite sen jag byggde den. Men det är ju intressant. Jag har ju plockat isär det här blackfacet till massa olika komponenter, kan man säga. Som en slags föregångare till blackface. Alltså som att bygga upp en så här evolutionär historia för, alltså en påhittad evolutionär historia förstås, om blackface, hur det uppstår i någon så här slags toalett, primordial soup och ja.
I en toalett är inte alls en dålig liknelse, man kan det.
Nej, jag tycker inte det.
Konst i allmänhet är ju vanligtvis, eller de jag känner som sysslar med konst, de säger alltid så här, men konst ska inte skriva folk på näsan. Hur känner du för det?
Det håller jag verkligen med om. Men det är väl det som provocerar många av mina kritiker, att det inte förklaras. Så här, att de vill ha en förklaring och så får de inte riktigt det, utan de får bara fler frågetecken.
För jag tycker att du är supertydlig.
Tack.
Alltså verkligen.
Om jag gjorde tydligare verken så här så vore det jättetråkigt.
Nej, men alltså jag personligen har ingenting emot skriva på näsan. Jag är ändå komiker och det är det vi gör.
Det här är ju Tomas till Dan Park faktiskt. Det var han som kom på det här.
Är det så?
Ja. Han gjorde en liten teckning där det stod... Det var en boll som han hade ritat så här. Och så stod det... Sluta kränk mig, jag är inte neger. Jag tyckte det var så vansinnigt roligt. Men så tänkte jag förstås mycket på det där som folk sagt. Ja, om inte Makode var svart skulle han inte kunna göra sånt och så vidare. Vilket också förstås är ganska rasistiskt att säga att man får göra saker eller inte på grund av en viss hudfärg eller får dra vissa skämt och sådär. Eller inte. Jag ville göra en skulpturell installation av det helt enkelt. Och samtidigt hylla honom lite. Jag tycker han har stor humor. Väldigt låg ibland. Alltså verkligen under bältet totalt. Mm. Han har gjort 3 bilder med mig. Jag känner mig inte duggkränkt. Jag känner mig ärad av att få en del av hans konstnärskap. Samtidigt tycker jag kanske lite synd om honom. Han känns ju så jäkla aspig faktiskt. Och jag tror det kan vara så här. Om han hade varit en så här karismatisk, kul kille privat, så hade han kanske inte suttit i den skit han gör, för att han hade kunnat typ förklara sina skämt eller liksom så. Men nu bara sitter han där och är så här jättesvårt tillgänglig. Alltså man ser honom liksom i tv eller så han, liksom, han framstår inte som så jättesympatisk. Vilket väldigt synd för honom, eller kanske meningen.
Ja, det är svårt att säga. Men...
Här står de och demonstrerar vid en tårta i alla fall. En racist cake. Här har vi en gast. Den här gillar jag. Den går inte att lyfta på mig från fastlimmad. Inte boll, ändå kränkt, står det på den här bollen.
Inga negrer serveras, står det också där borta.
Jag tyckte jag var fyndig.
Ja, jag hade någon sketch när jag började. Jag lyckades aldrig få den att flyga. Men det handlar om en ortodox jude som går in på en amerikansk juicebar för att beställa juice. Och då säger den faktiskt svarta kassaoperatören att we don't serve juice here. Och sen så fortsätter det missförståndet ett tag tills den ortodoxa juden blir förbannad och går därifrån. Så kommer det nästa kund in, någon vanlig vit person, och jag skulle vilja ha en apelsinjuice, och det får han.
Det är en av mina favoriter som jag tror många missar. Oj, den är fastlimmad. Nej, vad bra. De har gått loss med limpistolen och limmat fast. Det verkar, tror jag.
Här har vi en avhuggen hand fastlimmad på en sten med kunskapens frukt i handen.
Eller är det häxan från Snövit?
Ah, också en referens.
Ja, det vet vi inte, men det finns ju ett par händer och
äpplet i sig är ju en ganska symbolladdad frukt.
Ja, det beror på en felöversättning från början. Att det blev äpple i Edens lustgård.
Ja, för det var väl alla frukter som kallades för äpplen på medeltiden ungefär. Alltså, ja,
eller bara pomme de terre, frukt, tror jag.
Ja. Mm. Alltså att det är en så språklig miss att det skulle vara ett faktiskt äpple.
Jag tror att det är svamp.
Du tror det är svamp, ja. Ja. Nej, men det är många som säger att de tror att det var någon sån psykedelisk historia. Det kunde ju också varit pineapple. Eller,
ja, alltså. Ja, men varför heter den pineapple? Den ser ju inte ut som ett äpple. Alltså, ananas ser ju verkligen inte ut som ett äpple.
Nej, men jag tror det var från franskan eller latinet att det var att jättemånga frukter, alltså som pomme de terre. Det finns jättemånga olika typer av äpplen som inte är äpplen.
Ja, precis. Och pineapple betyder väl typ kottäpple.
Ja.
Det ser ut som en kotte, det gör det.
Ja, här har vi mina... Jag vet inte, jag gillar Alien väldigt mycket. Och tycker det finns liksom någon slags ja, men så tanken på ett monster eller det främmande och liksom födelsen av det.
Här stirrar vi alltså på alienägg som kläcks och ur dem så väller dina ja, afromantics-figurer.
Ja, det skulle man kunna säga egentligen. Det är ingen som har läppar här, men det kommer ut såna här långa naglar, typ såhär ghetto girl naglar kommer ut ur äggen och...
Förlåt, det var mina fördomar om dina tidigare verk som påverkade synen av det här.
Nej, men det är okej, okay. Det är många saker här som ser ut ungefär som blackface i samma, eller som ser ut som afromantics, för det är ju samma färgskala och sådär, men rätt många av sakerna här är ju faktiskt inte blackface och, ja, så det är väl lite lur.
Jag förstår.
Där har vi en kycklinghand också. Den kom till av misstag. När jag höll på och göt händer så läckte den. Så blev det som kycklinghuven på fingrarna. Jag tyckte det var väldigt roligt med min kycklinghistorik.
Ja, du har ju en kycklingfot under tronen också.
Jo, precis. Så att det finns någon sån här voodoo man med kyckling...
Ja, det är väldigt santeria eller santeria. Eller,
ja,
eller...
men också så här, taste like fried chicken. Liksom.
Ja. Ja.
Så enkelt kan det också vara. Så vi ser, här har vi de här. Så, titta, den här lilla, min svarta wonderbaum som hänger där, lite omärkt.
Men den har du inte gjort.
Nej, den eller? Köpte jag bara och hängde in.
Det doftar jättegott.
Ja. Ja, det är klart. Det är så svarta lukter. Mina Afrika-fjärilar.
Också väldigt vackra. Och de här dockorna som du har avrättat är också väldigt fina.
Någon som skrev så här, ja, jag läste att han hängt upp svarta dockor med blackface i träden. Och det menar att jag då skulle mena att det var okej att lyncha svarta. Att det är det jag menar med det här verket. Jag tycker det är helt obegripligt.
Det är verkligen så att du kanske borde fundera på att ha 25 års åldersgräns på det här samt sinne för humor.
Ja.
Alltså i kravlistan på dörren.
Mm, humorometer.
Ja, lite så. Det är för att man ser ju tydligt att det här är ett gestaltat skämt på något sätt. Fast ett väldigt, väldigt mörkt skämt.
Mycket mörkt. Mycket mörkt. Här har vi några mina monument. White Guilt Monument.
En basketboll som är fastkedjad och har en sån där slavkedja på sig, kan man säga.
Mm, den heter Bounce Back.
Ja, jag tycker att du är väldigt tydlig, faktiskt.
Jag tycker också att jag är jättetydlig. Den här var rolig, den gjorde jag för väldigt länge sedan. Jag höll på med slavskepp väldigt mycket och jag fascinerades av det här med... Ja, med allt de höll på med, alla vidrigheter och att de dumpade svarta som barlast över bord för att, när det var storm för att... kunna fortsätta segla. Men sen så känns det som att den har fått lite ny betydelse nu med Medelhavet och sådär.
Och migrationsvågen, ja.
Jo, precis. Migrationsvågen.
Ja. Nej, men precis. Återigen, supertydligt.
Tycker jag med. Mm. Men det här kanske som står här framme är väl kanske en av mina mindre tydliga verk. Den hände faktiskt lite sådär bara av slump. Rapunzel-torn med en stor dreadlock som går ur.
Det är väldigt roligt.
Jag tycker också det är väldigt roligt. För att det är sådär... Även bara leka med idén om Rapunzel och vad blir liksom när den där stora dreaden kommer ut. Det ser ut som en stor tentakel liksom. Det känns inte alls så där prinsesslikt och mysigt längre.
Frågan är om hon får några eller hen får några friare.
Ja, precis. Så tvättar hon den där eller?
De här däremot, har du fått kritik för dem? För det här är ju ändå en kvinnokropp till exempel som du har skurit upp och det ser ju ut som Barbie även om det är blackface på henne.
Ja, de här är sålt.
Oj.
Ja, men den där kom också när det var så att dumpa kroppar i vattnet och så. Men, och det här knyts väl några olika serier jag har ihop egentligen med Affirmantic som är här fast bara delar. Och sen de här Thank You Fairy Godmother som gjorde när jag gick i tvåan på Konstfack. Då blandade jag bilder av Barbie och tecknade bilder från Bibeln. För att skapa någon slags übermensch, en slags ny supermänniska. Att ta liksom det finaste av kvinnliga ideal och blanda med det finaste av manliga ideal. Och då få någon slags monster. Men sen så, ja.
Det fick du inte. Du fick en väldigt vacker hipster i drag.
Ja, ja. Så kan man säga. Egentligen ser jag ut som ganska mycket mainstream drag idag. En sån här skäggig kvinna liksom i sport. Vad säger man? Athleisure. Men också när jag gjorde blackface på människor och det, då blev det som den här dubbla munnen som är i alienen också eftersom ens egna mun hamnar innanför den påmålade. Så det kom så ganska naturligt att börja göra de här alienserna.
Ja, nej, man ser ju, det blir mycket dubbla tandrader så att säga.
Sen är jag väldigt, så här, jag är väldigt förtjust i sån här Barbie-bilder, deras hår och sådär. Jag tycker det är väldigt, jag vet inte,
dekorativt. Är de målade i olja eller?
Nej, det är bara målat i akryl. Jag hatar att blanda färg och sådär. Så jag målar bara för att retas med måleriet. Folk undrar, varför målar du? Nej, men det är ju någon sån här konstskola PTS att såhär, ja, men man målar det, då är det konst typ såhär. Men också har det väl lite att göra med att folk väldigt gärna vill köpa målningar. Ja. Så jag gör nästan alla de här bilderna digitalt på datorn först och sen så målar jag dem för att få något sålt.
Jag har full förståelse för det.
Så enkelt är det.
Ja. Det är därför jag funderar på att börja gestalta mina egna skämt, men jag är inte, det här är inte riktigt min talang tror jag. Ord är fortfarande det jag sysslar med. Här har du dina afrikanska vita knutar skjul.
Ja. Jag tycker, det är en del jag inte fattat att de här liksom röda stygen med vita knutar. För mig var det ganska tydligt. Men ja, det kanske inte spelar så jättestor roll. För mig var det just den här rostiga då. Framförallt. Och, eller att det är liksom, jag tycker det är jätteenkelt. Alltså så här, ta någonting väldigt, väldigt svenskt. Kanske, alltså, det är lika svenskt som Dalahästen. Liksom.
Alltså design, alltså själva arkitekturen på de här husen är ju ursvensk. Mm. Sen är de byggda i material som kanske inte är ursvenska. Det är ju den blandningen som har gjorts.
Ja, ja, precis. Som en liksom, afrikansk, svensk stuga.
Plåt, bambu och kartong.
Ja. Sen har jag gjort väldigt mycket så här, tapeter och sånt.
Har du gjort de här tapeterna?
Ja, jag har ju designat de här tapeterna och liksom, hon tittar noga här, det är massa logotyper och det är liksom, det är ganska mycket detaljer på det här.
Det är ett print med återupprepade bilder av den afrikanska kontinenten med rosa och blåa rosetter under. Så man skulle kunna se det som både exploitative, heter det så på svenska? Exploaterande och lite sexistiskt. Eller du har könat kontinenten i alla fall, känns det som på något sätt.
Ja, det kanske i den här tapeten med rosetterna.
Ja.
Jaha.
Det är min subjektiva uppfattning. Jag har rätt till den, Makolla.
Jag känner mig kränkt. Åh, här är Frasse som har byggt de här fina stugorna. Hej.
Hur är det? Allt bra?
Ja,
det är bra. Kul att se dig igen.
Ja, det är min dotter. Hej.
Hej Frasse, Aron heter jag.
Geni. Har byggt den här utställningen.
Ja.
Ser det här fina topiaryt.
Jättefint. Det är en sån här buske utanför en av stugorna som också är klippt i formen av den afrikanska kontinenten.
Mm. Titta, den här grisen är till och med ett litet nattduksbord i form av Afrika där.
Det är verkligen detaljrikt alltså.
Och här, den här är fin också. Den här askkoppen, jag vågade inte ha den ute i foajén för jag tänkte att den skulle bli stulen, men jag har gjort en askkopp i form av Afrika som det står thank you.
Jättefin, men den där kan du inte sälja, den måste du ha hemma sen.
Ja, jag tror jag vill ha den. Jag hade den stått hemma för jag gillar att ha den hemma. Jag kommer ta hem de här pallarna också har jag köket. Alltså inte de små utan de stora.
Det här är lite mer tufft killrum kanske man ska säga.
Lite mer partygrisen. Det är en ganska fina fish som man fick med så här emoticon Afrika.
Ja. Nu börjar kulturellt appropriera japansk populärkultur också.
Nej, det är allting och liksom kamouflage och reggae. God knows what. Gud, vad fint de har gjort här. Det är så himla nöjd med de här stugorna.
Men kan man sälja de här stugorna sen också, eller?
Ja, alltså frågan är väl om man kan köpa.
Bröstvårtekuddar?
Ja, det är stora svarta tuttar. Det kom sig faktiskt av att jag lyssnade på ett radioinslag på P4 som handlade om, det var i samband med titelkriget i höstas. Så hade de på P4, Radio Stockholm, gått ut och typ pratat med några 16-åriga tjejer på gatan om provokativ konst. Och så sa jag, ja, jo, men det är klart att konst ska få provocera, men det är inte bra om någon blir arg eller ledsen. Och sen så frågade de här tjejerna, så här, har du någon gång blivit kränkt av konst? Den första svarade, ja, det har jag. Och så frågade de andra, och hon säger, ja, jag vet inte riktigt när, men det har nog hänt. Ungefär som att hon verkligen säger, hon hade också rätt att ha blivit kränkt av konst någon gång. Och sen så säger, lägger hon till, ja, vissa blir ju kränkta av att se på nakna bröst till exempel. Och så kände jag så här, gud, jag lever verkligen i en bubbla. Jag trodde väl inte att någon skulle bli kränkt av ett par nakna bröst. Det är det värsta jag hört. Och så såg jag de här stora svarta tuttarna bara uppenbara sig. De har jag gjort i samarbete med en konstnär som heter Theo Johansson. Och så har de fått en titel efter Benny Fredrikssons citat om min titel. Utan sammanhang svävar det så att säga fritt.
Väldigt roligt.
Jag vill ju bara mysa med den här. De är jättemysiga.
Det vill man. Dessutom är några av bröstvårtorna piercade också. Mm. Så att man kan kedja fast dem, antar jag.
Ja, ja, visst. Så att de inte flyger iväg.
Men,
han har gjort de här fina kuddarna också.
Det är väl lite så det där du säger om bubbla. Att när man jobbar med lite provokation så blir man lite desensiterad också.
Förlåt, desensiterad?
Alltså, du slutar bli, alltså du säger att du skrattar åt splatter, så det krävs ju uppenbarligen rätt mycket för att du ska bli provocerad själv. Finns det någonting du blir provocerad av själv?
Dumhet.
Ja, ja, ja. Det är ju det hela utställningen handlar om, skulle man kunna säga.
Ja.
Och här är tronen.
Tyckte de också var hemskt. De sa såhär, ja, det är okej att hänga svarta kvinnor, men en rasistisk stereotyp som lilla hjärtat blir hyllad med en grav. Det är en väldigt platt tolkning.
Det kan man lugnt säga. Så skulle du säga att den här, för man skulle sammanfatta det hela med att liksom kriget runt din konst, det är nästan antiintellektuellt, för man fastnar alltid på de här små provokationerna och du får liksom aldrig riktigt diskutera verken. Hur tänker du om det liksom?
Det är tråkigt förstås, men jag ser det som ett övergående problem. Jag tycker verken är bra och de kommer leva vidare och också bli lösryckta ur sitt sammanhang som JPEG som cirkuleras på nätet, och då får de en ny betydelse och kanske lite mer så universell tolkning. Jag tror inte att det riktigt går att bedöma samtidskonst i samtiden. Så, alltså det är lättare att kanske om 10 år med lite så här.
Jag tänker nu är mycket väldigt hopblandat med din person.
Ja, precis. Och det hoppas jag kanske försvinner. Också att det, jag vet inte. Jo, men jag är ju sådär att jag vill ju göra verk som typ passar in i en PDF och går och cirkulerar. Utställningen är ju någonting helt annat. Där man liksom inte riktigt ser allt och så. Men jag tror det kommer gå över. Jag vet inte, jag håller ju på att bli folklig nu. Så jag tänker att man kanske...
Stjärnorna på slottet nästa, eller Let's Dance?
Ja, men precis. Vi får väl hoppas. Vi kommer ju aldrig få en utställning igen. Det är ingen som vågar boka mig.
Är det så?
Ja. Alltså dels är ju liksom fotfolket i arga. Och jag utmanar toppen. Om man gör sig ovän med både markfolk och topp, liksom, vem ska ställa ut mig då? De är ju livrädda för att jag ska kuppa, att de ska hamna i blåsfärg. Det är ingen vit makthavare som klarar av att ta diskussionen som mina utställningar leder till. Så att
det du får starta en podcast, Makode.
Ja, men jag tror det.
Jag tror din swish är stark.
Tack.
Det, ja. Varför McDonald's?
Det är Motown och Marlboro också. Jag vet inte, jag och Mariana. Nu är det jag som är kungen och jag heter Makode. Alltså, och jag tror att det är därför jag ofta i många utställningar har lekt med de M:en som någon slags signatur. Helt enkelt. Och stoppat om dem i olika sammanhang. Men också, om vi har den här lilla damen till exempel, så finns det ju någon sån här som i alla fall jag kopplar ihop med svarta stereotyper om så här junk food, alltså så här den amerikanska blatten helt enkelt, som röker blunts och liksom käkar Big Mac.
Det gör de.
Big Mac, det är ju jag.
Du är Big Mac, ja. Big Mac Odde.
Ja.
Ja, nej, det där kom den narcissistiska personlighetsstörningen fram. Ja,
man måste vara narcissist för att vara konstnär. Alltså, man måste vara ganska egoistisk, tror jag, och kunna isolera sig och inte bry sig om vad andra tycker och tänker. Annars så skulle man ju bli någon slags, ja, jag vet inte, så slätstruket medium för andras tankar bara.
Jag hoppas att du får fortsatta bokningar i alla fall. Ska vi...
Vi kan gå ut och titta här på väggen. Det finns faktiskt... Den är så här... Här ute tycker jag det är lite lurigt. Oj, nu har en guidning. Vad spännande. Helt lurigt, för jag har gjort så här en smaklös så här over the top installation, tycker jag. Jag har gjort den här tapeten också. Den kan vi titta på lite nära.
Ytterligare en tapet med mycket...
Det är ingen som kommer se allt det här. Med elefanter. Nej. Och gazeller och vapen och liksom...
Vad är det där?
Det där är en upp- och nervänd elefant.
Jaha. Jag tyckte först det såg ut som typ gud på ett moln.
Jaha, ja, men det kan ju vara. Det är samma elefant som där, en liten picadoll. Det skulle ju vara så här egentligen landsgränser. Jag tryckte på mig, jag tror det finns mer på en del, men det var så jäkla svårt att trycka den här tapeten faktiskt. Ja. Jag tycker den där är väldigt kul.
För Sverige i tiden.
Ja. Med liksom... Ja, kungen i Pippi, flätor.
Och blackface.
Ja. Jag hade så många kungatallrikar över som inte målat. För från början så var det lite som en så här... Ja, men som ett skämt med det här att Silvia skulle vara svartskalle. Mm. Och så. Så då hade jag liksom ingen användning för dem. Med bara kungen på. Tills nu då. När jag gör en utställning som är en egen kungens återkomst, då blir det liksom allt knäs ihop.
På något sätt blir
det... Det är hennes fysiska hår som hänger här.
Oj.
Alltså bajsmänskvinnan.
Ja.
Och det andra håret är?
Mitt.
Så ni har blandat och sen så är det alltså en Ku Klux Klan ängel som välsignar två svarta barn.
Ja, med långt, blont, kaukasiskt hår som ska bli befriade från sitt nappy.
Fast den är ändå subtil jämfört med den här. Den här där det är alltså en liten flicka på, i någons knä. Det är en väldigt gammal bild. Den är kanske från förra sekelskiftets början. Och så har du målat blackface på farbrorn som har den lilla flickan i knät. Och sen under så står vad jag antar är originaltext. Mm. Little Ethel, this is when we first became friends. Och så slickar han henne i näsan.
Ja, vad jag tycker är roligt här är att folk oftast inte lägger märke till att tungan fortsätter här.
Ja, jo, den fortsätter alltså. Den går in genom näsan och fortsätter ut genom vad vi bara kan anta i lilla Ethels anus.
Ja, kanske eller någon öppning där nere. Håller hon i en basketboll? Ja, jag vet inte.
Mm. Det är någon sorts boll i alla fall.
Jag dammsuger ju nätet efter så här gamla... bilder på så här, från abolishment movement och slaveritider och sånt där. Och även folks semesterbilder tycker jag om att ladda ner. För folk laddar upp sina semesterbilder högupplöst rätt ofta.
Så då laddar du ner dem och gör konst av dem?
Jag blir förvånad faktiskt. Min första, en av mina stympade bebisar har sålt den här. Det är min favorit också. För att jag började ju rita den lite som att... Alltså det är lite synvilla. Man kan välja vad det är som ska vara avhugget.
Ja, det kan man verkligen göra. Det här är alltså en klassisk babybild, en söt leende bebis som sitter på ett rosa underlag. Makoda har målat bebisen svart, så det går inte att avgöra om den är svart eller vit från början, för allt man ser i tungan, och sen så ena armen leder ner mot barnets läm, och där är armen eller lämmen avhuggen. Jag tror att det är armen, därför att bebisar brukar inte ha så stor diameter på sin läm.
Men det är en svart bebis, så vem vet?
Too true.
Ja. Ni har ju ganska mycket avhuggna händer och sådär. Men ja, det är sån här Kung Leopold-referens när de här legionärerna var tvungna att komma tillbaka med en hand för varje kula de gjorde av med, för att visa att de inte hade slösat det på att skjuta djur.
Fullt förståeligt. Kung Leopold, det är då koloniseringen av Kongo som är referensen. Heart of Darkness, Josef Conrad.
Min serie av Afrikaformade hus i rad, min Afrika-ljusstake.
Jättefin. Den där bilden på vad som skulle kunna vara en svart rumpa, fast det är omöjligt att avgöra eftersom det är ett solarium. Mm. Det är väldigt vacker också.
Det är min rumpa.
Oj. Ja. Du tränar.
Ja, den där är en gammal bild. Den här är lite... Gud, vet du hur mycket vi var tvungna att bråka för att jag skulle få ha den här. Liksom, till slut blev kompromissen att vi skulle ha den här vänd inåt. Jag ville ha den utanför utställningen egentligen.
Det är alltså en klassisk sån här boardwalk-vägg där man kan stoppa in huvudet och ta en bild. Och sen så har man då ett gammalt fotografi på ett svältande Biafra-barn. Någon sorts, kan det vara en naken vietnames som vandrar bort från en explosion?
Ja, precis. Och där nere ligger Alain också.
Ja, Alain Kurdi. Den lilla pojken som blev internationellt känd modell när han flöt upp på en strand i Medelhavet.
Så här kan man ju då på ett väldigt ytligt sätt prova på att leva sig in i hur det är och var de här personerna.
Nej, jag tror faktiskt inte riktigt att det skulle hjälpa mig att leva mig in i deras situation. Men det skulle bli en rolig bild till Instagram.
Ja, det är lite känsligt. Det är inte så många som vill fotografera sig i den här faktiskt. Men jag är väldigt nöjd med det här verket, just för att jag tycker den visar lite på det här ytliga med så här, någon slags empati. Att man bara, åh, jag ser den här bilden, då förstår jag liksom, att det är lite bedrägligt liksom.
Ja, det kan man väl.
Det är bättre än Ai Weiweis Alain Kurdi-verk i alla fall.
Hur var det? Var det flytvästarna på...
Nej, han gick och la sig där på stranden som någon strandad val.
Mm-hmm. Ja. Det var hans enda bidrag då?
Ja, det var det han gjorde.
Han bor väl i samma stad som du nu?
Ja, han är ju professor på UDK.
Snyggt.
Snyggt jobb.
Ja, verkligen.
Ja, det är de här pallarna jag ska ta hem sen.
De är jättefina.
Jag tycker också de är jättefina. Jag tror vi kommer vara tvungna att slänga det här bordet. Det är liksom hopsvetsat. Det går inte att transportera. Man skulle gärna vilja skänka bort det till typ Afrosvenskarnas riksorganisation eller någonting.
Jag tror de skulle bli mycket upprörda.
Antagligen, men jag förstår inte, alltså, det är det jag menar, att använda den här Afrika-symbolen på så många sätt. Det blir en slags overdose. Och man kan inte säga att alla de här formerna är nedsättande heller. Det här är bord liksom.
Ja, alltså, du kan ju, alltså, formen på en kontinent är ju svår att göra rasistisk egentligen.
Ja, ju precis. Så, alltså, ja, men verkligen.
Har du gjort det av Australien så...
Det är ganska likt Australien, har du tänkt på det?
Absolut.
Alltså, om man vänder Afrika så där, så ser det typ ut som Australien.
Ja. Det är bara Tasmanien som fattas.
Ja.
Och då skulle de säkert tolka in någonting om aboriginer i det.
Australien är ju en jättekonstig kontinent. Alltså, dit vill jag aldrig åka. Men det där är nästan bästa verket från förra året, tror jag, som jag gjorde.
En struts vars huvud är kvar i marken där den har stoppat det.
Mm. Dels därför att den då väjer undan för all den här kritiken om att använda sig av rasistiska stereotyper. Det finns inget blackface. Men blackface är liksom ändå där. Bara det att man inte ser det.
Vilket jag tycker är fint. Plus att det så att säga sammanfattar hela debatten.
Plus att strutsens torso faktiskt ser ut lite också som Afrika.
Det gör det faktiskt. Med lite god vilja.
Okej, jag har lite för bra fantasi kanske.
Den där har ni aldrig gjort klart, men jag tycker nästan att det är okej.
Bara... Den är jättefin. Ja. Det är alltså, det står N-E och sen är det någon har strukit över med Tippex och sen står det kungens och sen har någon strukit över vad jag antar i återkomst. Nej.
Det blir ju det i ens eget huvud. Antagligen har vi stått någonting annat där innan. Jag kommer inte ihåg vad det var.
För du har inte gjort originaltallriken?
Nej, nej, nej. Det är bara sån här som man köper på eBay av någon som samlat och gett upp det.
Väldigt schysst. Och där är ett minne till tronskiftet. Mm. Där man ser hur vår rasförrädare till kung gifte sig med en blatte liksom.
Ja. Så är det.
Det var en jättefin utställning, Makode. Grattis.
Tja då.
Ja, ska vi säga tack och hej för den här gången?
Tack.
Tack så jättemycket för att du ville vara med, Makode. Och ett stort tack till alla er som lyssnat. Det här är Dekonstruktiv kritik. Vi hörs igen om en vecka. Glad 420 på er. Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.